Hej och välkomna till avsnitt 1003 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Labours partiledarvalsprocess i efterdyningarna av nyvalet förra året fortsätter. Jon Gustafsson uppdaterar här om saken och om det ekonomiska argument som på sistone framförts om de negativa konsekvenserna av Brexit. Varmt välkomna. Ja, Jon Gustafsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska uppdatera om Brexit och om partiledarvalet inom Labour, så att sätt igång.
Ja, det har kommit ut en opinionsundersökning nu inför partiledarvalet i Labour där 1050 medlemmar har tillfrågats om de kommer att rösta på. Vi ska alltså påminna om att Labours partiledare väljs direkt av partimedlemmarna. Det är inte som i Sverige att man röstar via ombud och allt sånt där, utan det är direkt medlemsval. Och Keir Starmer, som är skugg-Brexit-minister för Labour, leder med 31% av rösterna. Rebecca Long-Bailey på 20%, hon är till Corbyns liksom radikal vänsterfalang. Sen har vi Jess Phillips, som också står en bra bit åt vänster på 11%. Clive Lewis på 7%, Yvette Cooper på 7% och Lisa Nandy på 5%. Mm. Och nu vill jag alltså påminna om att, som jag har sagt, Emily Thornberry på 6% förresten, ska jag säga. Det är helt förståeligt om man inte vet vilka de här människorna är. Ni kommer förmodligen inte anledning att lära er namnet på fler än en av dem. Men Lisa Nandy på som alltså ligger sist i mätningen på 5% är den som jag beskrivit tidigare poddar som kanske det största hotet mot Tories i framtiden. Helt enkelt på grund av hennes invandringskritiska, klassiska arbetarpolitik, om man säger så. Mm.
Och, hon är från norra England också, va?
Ja, precis. Hon är väldigt populär där dessutom. Det verkar dock inte som att Labours medlemmar håller med. Och det är ju tur för Tories att de inte är smartare än så. För Lisa Nandy skulle kunna slå Boris Johnson, det är nästan övertygad om. Vi ska säga också att i den slutliga runda, för att det är så här att man, när man har alla medlemmar fyller i vem de har som förstahandsval, andrahandsval, tredjehandsval och så vidare. Man rankar alltså kandidaterna. Och sen går det till så att den kandidat som kommer sist blir eliminerad, och då fördelar man dens röster efter hur den kandidatens andrahands alltså den kandidats väljares andrahands röster var fördelade. Mm. Och sen gör man samma sak med den som ligger sist efter det, och sen håller man på tills man har en vinnare, helt enkelt. Och i den sista rundan mellan alltså Starmer och Long Bailey så har Starmer 61% av rösterna. Så Starmer tycks ha en betryggande majoritet här. Men vi ska säga att den här undersökningen gjordes över 10 dagar, vilket är ganska långt för en opinionsundersökning, inte minst i Storbritannien. Mm. Under de här 10 dagarna så kom det in kandidater i racet, och det kom vissa kandidater som meddelat att de inte skulle ställa upp. Och det var, jag menar, det hände mycket i racet under de här 10 dagarna. Så och vi ska också säga att Starmer är en av de mest kända kandidaterna här, så det finns många andra som har rum att växa bara för att de är inte lika kända bland allmänheten eller bland medlemmarna ännu. Så, så det här är inte avgjort, men det är fördel Starmer just nu.
Just det.
Och man ska väl säga att mycket av den här debatten handlar om just vad hände i det här valet, vad gjorde man för fel? Och om man tror att felet var att Labour inte gav ett realistiskt alternativ, att Labour helt enkelt gick för långt åt vänster, men då Starmer ett ganska bra alternativ, för han står till mitten. Det får man ju ändå säga. Jag ska inte säga att han är direkt Tony Blair, inte så mycket åt mitten, men han står mer åt mitten. Starmer är vältalig, han kan definitivt skriva ett realistiskt valmanifest som de flesta kommer känna att det här är i alla fall inte... Ja, det är inte bara guld och gröna skogar liksom som Corbyn lovade, utan det finns realism i det. Om man däremot tror att Labours problem är att man tappade arbetarklassen, att man tappade EU-kritiker, då Lisa Nandy är ett bättre alternativ. Eller Lisa Nandy till exempel skulle kunna vara ett bättre alternativ. För hon har ju tillhört den förlangen som har röstat för röstat för utträdesavtalet. Hon har röstat, ja men hon har helt enkelt, hon stödde inte Brexit i folkomröstningen, men hon har röstat för det varje gång sedan dess, för hon respekterar folkomröstningsresultatet, och det har hon varit väldigt tydlig med. Och som sagt, hennes arbetarklassbakgrund spelar mycket roll här också. Hon har i flera år, långt innan det här hamnade uppe på agenda, så drev hon invandringsfrågan. Hon drev, jag menar, klassiska arbetar, liksom klassfrågor om man säger så. Från ett traditionellt socialdemokratiskt perspektiv. Så hon skulle vara en giftig kandidat om man har den förklaringen på varför Labour förlorade. Och det som de i den förra gruppen brukar påpeka, alltså de som menar att det är överdrivet det här med att vi skulle acceptera Brexit, det är att Labour tappade faktiskt väljare. Enligt valkonsundersökningen så tappade man faktiskt väljare både bland de som var för EU och emot EU. Så att det är inte det att det var bara EU-kritik som övergav Labour, det var ju något högre utsträckning, men även om man hade behållit samma andel bland EU-kritikerna som man hade 2017, hade man ändå förlorat valet. För man tappade Remain-anhängare också. Och det tyder på att det var något mer än bara att ja, Labour har blivit ett parti för Londons innerstad. Och det ligger väl någonting i, jag menar, Labour har mer än ett problem såklart. Men samtidigt kan man ju inte, man kan inte bortse från att flera, som jag berättade i valnadspoddarna då, flera distrikt som, alltså valdistrikt och valkretsar som hade varit Labour i flera generationer, nu gick det Tories, det kan man ändå inte bortse ifrån. Sen så tappade Labour även en del i säkra mandat, som i, jag menar, det finns valkretsar i London där man tidigare vunnit med 40%, där man nu vann med 20%, för att man tappade en del Remain-väljare till Liberal Democrats. Men det är inte så farligt, för det viktiga, som jag har förklarat 100 gånger om, det viktiga är hur många valkretsar du vinner. Om du tappar lite majoritet i någon valkrets, det spelar liksom ingen roll. Utan de valkretsar man förlorade till Tories, det var valkretsar där majoriteten hade röstat liv. Så jag tycker att den förklaring som, jag menar, Lisa Nandy har på det här är mer trovärdig. Om man ska tänka på det som en strategi för hur Labour faktiskt ska vinna igen. Men man kan säga att det är lite där splittningen i partiet går. Vilket narrativ är det man ska ha kring vad som nu hände i slutet av det här årtiondet? Och om hur Boris Johnson lyckades bli omvald. För det är man väldigt förvirrad över nu, kan man säga. Vi ska också säga ett annat förbehåll med den här undersökningen. Det är att det här är bara Labour-medlemmar. Och det finns även någon som är supporters. I Labourpartiet finns det ett fullt medlemskap och sen så finns det ett supportermedlemskap. Och supportermedlemskap får, i åtminstone i senaste partiledarvalet, så har man fått rösta i just om partiledaren. Och det är alltså ett billigare medlemskap som framförallt studenter använder. Och det var via supporterskarna som Jeremy Corbyn blev vald. Det är där han har varit mest populär. Så man kan tänka sig att Rebecca Long Bailey, som alltså en av Corbyns ursprungliga sympatisörer och, jag menar, right hand men, om man säger så, att hon har en högre andel där. Så det här racet kan vara jämnare än den här opinionsundersökningen säger att det är. Så det här kommer bli väldigt spännande. Ja. Och det är också intressant att notera, det finns ingen som har endorsat Rejoin ännu så här långt i
det
här
racet. Vad är det för något att berätta om det lite grann?
Ja, Rejoin, det är alltså gå med igen. Alltså, de här kandidaterna ville alla stanna kvar i EU i folkomröstningen 2016. De flesta av dem, förutom Nandy, tyckte att man skulle ha en andra folkomröstning. Men nu är ju faktum, Storbritannien går ur EU i slutet av denna månad. Så då är frågan, vad gör man nu? Kämpar man för att gå med igen i EU eller släpper vi den här frågan? Och då är det intressant att notera att det är ingen av Labours partiledarkandidater som så här långt har sagt att jag skulle vilja att vi går med igen i EU.
Det är lovande i alla fall.
Det är lovande, men det har också ett antal olika förklaringar bakom det här. Och det första, det är rent pragmatiska. Skulle Storbritannien gå med i EU igen så skulle man förmodligen inte få samma fördelaktiga del som man hade från förra gången. För jag menar, hur mycket kritik man har mot det brittiska medlemskapet i EU, så är det, jag menar, om jämfört med det vi har i Sverige, det är väldigt förmånligt. Man har undantag från att gå med i euron, man har undantag från Schengen, man har stor rabatt på medlemsavgiften. Man har, jag menar, det är förhållandevis förmånligt för att man har kunnat, för man är ändå ett väldigt stort, ett av de väldigt stora medlemsländerna. Det här skulle man förmodligen inte kunna få om man gick med igen. Så även om man tyckte att Storbritanniens medlemskap under de termer som har varit nu var bra, så är det inte säkert att man tycker att det var bra, att det skulle vara bra under de termer som erbjuds om man skulle gå med igen. Men det vet vi såklart inte. Det är hypotetiskt. Det beror på hur desperata EU är att få med dem igen. Men sen skulle jag vilja säga att den andra anledningen, det är också mer pragmatiskt, det är att det här är ingen vinnande fråga för Labour. Det Labour skulle behöva mest nu, det är att Brexit försvinner från agendan. För att man har mycket större chans att slå Tories på, jag menar, helt enkelt på vilka frågor som helst utom Brexit. Men om man får Brexit och undanstökat, Tories gör lite invandringsreformer, så det är också liksom, så att säga, inte längre hetast på agendan. Och det istället börjar handla om, jag menar, välfärdsfrågor, lönefrågor, liksom fackföreningars inflytanden, sjukvården.
Klassiska Labour-frågor.
Precis, jag menar, då har man ju en riktig chans till nästa val. Och att då dra upp Brexit på agendan igen genom att säga att ja, men vi borde gå med i EU, det skulle kunna, jag menar, då skulle Boris kunna kampanja för omval med liksom en slogan till Keep Brexit done, något sånt där.
Så att mer alltså strategiska anledningar till att man inte vill rejoina än rent ideologiska.
Det skulle jag tro, åtminstone från de flesta sida. Men sen finns det också ett tredje skäl, och det är att innan man vet hur Brexit går, och det här är när man har fått frågan om det här, Labour-representanter som har sagt det, att vi vill se hur Brexit går nu innan vi säger liksom om vi vill gå med igen eller inte. För det är det vi faktiskt inte vet, och det kan ingen säga att de vet helt säkert. Och så på så vis kan det vara att, jag menar, man ska inte säga nu att vi ska joina EU igen ifall Brexit nu skulle råka bli en succé. Det skulle vara ganska pinsamt. Men skulle Boris Johnson, skulle det här gå åt skogen, så kan man ju alltid komma tillbaka om några år och säga att ja, men nu ser vi hur Brexit har blivit, och nu ser vi att det var bättre in i EU och så vidare. Nu kan vi rejoina. Man kan alltid ta den positionen senare. Det är långt kvar till nästa val trots allt. Så det här är det mest strategiska skäl.
Okej, men de flesta ekonomiska, eller många pratar om att de ekonomiska prognoserna är negativa. Alltså Brexit kommer att få negativa ekonomiska konsekvenser, och även de som är för Brexit brukar i många avseenden nu säga att ja, men oavsett så det kommer att vara värt priset, det gör ingenting. Gör en analys av de påståendena.
Ja, jag skulle väl säga så här, nej men det stämmer, de flesta ekonomer är emot Brexit. Det går inte att få till det på något annat vis. Så och jag tror att strategin bland de som är för Brexit har handlat mycket mer om att få det till att ja, men det här är värt det, snarare än att säga rätt ut att det här kommer bli en ekonomisk vinst. För att man har upplevt helt enkelt att det är svagare mark på många sätt och vis. Och det finns även många som röstar i Remain som kan känna, jag menar, just det här, jag ska få Brexit gjort för att få det överstöka, för att kunna liksom läka landet och liksom allt det här, snarare än att vi ska få Brexit gjort för att vi ska få Brexit överstökat för att det kommer ge en ekonomisk vinst. Det är svårare att sälja. Men jag skulle hur som helst säga så här. Ingen vet exakt hur Brexit kommer påverka Storbritanniens ekonomi, mer än att den kortsiktiga effekten med 99% sannolikhet är negativ. Just för att det blir en omställning, och det blir omställningskostnader för alla företag, för näringslivet, för exportindustrin inte minst. Hur stora de här omställningen blir, det blir ju såklart en fråga om vilket sorts avtal, om något som alltså permanent, inte utträdesavtal nu, utan permanent frihandelsavtal som Storbritannien kan få med EU. Men den kortsiktiga effekten blir nästan helt säkert negativ. Men på längre sikt så finns det två saker som jag skulle säga att ekonomer gör fel, eller som man missar när man gör prognoser om Brexit. Och nu talar jag faktiskt som ekonom, ska jag säga också. Två saker som är väldigt, väldigt svåra att ta med i prognoserna. Det ena är att vi vet inte vilka frihandelsavtal Storbritannien kommer ha. Vi vet inte om man lyckas få ett frihandelsavtal med USA. I sådana fall, hur kommer det frihandelsavtal se ut? Kommer det gälla även tjänstesektorn? Kommer det gälla sjukvårdssektorn? Kommer det gälla... Vi vet inte, helt enkelt. Kommer man kunna ordna ett frihandelsavtal med Indien och Kina? Och i sådana fall, hur kommer de att se ut? Så det är det ena, att man vet inte exakt hur Hur snabbt, jag menar, även om Storbritannien skulle hamna i ett no deal scenario med EU där man inte kan alltså där man måste ha tullar mot EU, så vet man inte för det kan ju också bli så att många av de länder som EU har tullar mot kan Storbritannien då ha frihandel med, så att mycket av den handeln med EU kan ersättas. Och det är det man inte vet, det är så att säga den stora osäkerhetsfaktorn här.
Mm.
Och för det jag menar, frihandelsavtal, det handlar om mycket, mycket mer än bara ekonomi, det är statsvetenskap snarare. Just det här med hur de förhandlas fram och hur snabbt det går och allt det, det är ingenting som vi kan, det kan vi helt enkelt inte förutsäga på samma vis, inte kvantitativt. Den andra faktorn, det är att man utgår från att EU är något sorts status quo. Att EU är som det är och EU förändras inte. Medan faktum är att vi vet att EUs byråkrati växer över tid. Och därmed så vet vi också att, jag menar, om man skulle göra en extrapolering, om man skulle se att om EU fortsätter växa i 20 år till som det har växt de senaste 20 åren. Och så ser man vilken effekt den extra byråkratin skulle ha, om vi tänker från 2020 som nyss har börjat till 2040. Vilken effekt hade den extra byråkratin haft på det brittiska näringslivet? Det är en kostnad som ekonomer inte kan räkna med, för det vet man inte heller. Men grejen är att EU växer. Den ekonomiskt negativa effekten av EU, av EUs byråkrati, blir större och större. Medan alla ekonomiska prognoser om Brexit utgår från att den andelen är konstant. Den utgår från alltså från att EUs byråkrati kommer att stanna på den nivå det är nu. Det utgår alla prognoser ifrån. Och om vi istället utgår från att EUs byråkrati kommer fortsätta växa, så som har varit fallet ända sedan EU grundades, då blir prognoserna faktiskt annorlunda. Mm. Och det är en osäkerhetsfaktor där. Så det är de två absolut, absolut främsta osäkerhetsfaktorerna. Sen finns det en tredje sak skulle jag vilja påpeka här. Det är att det finns en skillnad mellan BNP, som är det som ekonomer brukar prata om, alltså bruttonationalprodukten, och löneutvecklingen, som är det som brukar vara mest relevant för vanliga människor. För att även sånt som kan ha en negativ effekt på BNP kan ha en positiv effekt på löneutvecklingen. Åtminstone i vissa sektorer. För att ta en sån här sak som protektionism. Protektionism har en negativ effekt på BNP. Det har ekonomer vetat i över 200 år. Men samtidigt, i de sektorer som skyddas av det, så är löneutvecklingen positiv. Så att där måste man göra en avvägning mellan å ena sidan BNP och å andra sidan att försöka ha en hyfsad löneutveckling inom industrin, inom arbetarklassen helt enkelt. Och där kan man göra avvägningen att löneutvecklingen är det viktigare här, hellre än BNP. Det är inte självklart att man ska göra den avvägningen, men allting som ökar BNP måste inte vara positivt. Och mycket av de fördelar som EU för med sig för BNP gynnar så att säga de rikare i befolkningen. Det gynnar inte vanliga människor som utsätts för konkurrens, inte minst från billiga arbetskraft i Östeuropa som drivit ner lönerna. Så det är ytterligare en faktor. Och det är här jag tycker är så märkligt, när man säger just att Labour klagar hela tiden på att arbetarklassen röstade emot sina egna intressen. Det är som kalkoner som röstar för julafton, som man brukar säga i brittisk-amerikansk politik. Men faktum är att för arbetarklassen, även om det här skulle vara negativt för BNP och även om det här skulle vara negativt för näringslivet i stort, så kan det här vara väldigt, väldigt positivt för just de här typiska industristäderna som övergav Labour nu. Mm. Så det kan snarare vara så att de tänker väldigt, väldigt egoistiskt. Att de tänker inte på BNP totalt sett, utan de tänker på att jag ska få mindre konkurrens om mitt jobb, så att jag får bättre löneförhandlingsläge med chefen. Så det är snarare ganska smart tänkt. Sen tycker jag också förresten på det här med att att rösta emot sina egna intressen. Jag tycker det är väldigt intressant att det kommer alltid upp när lågbetalda
röstar höger.
Det kommer aldrig upp när högbetalda röstar vänster. Det kommer aldrig upp när det är ingen som funderar på att Bill Gates röstar på Demokraterna. Och det här tycker jag är lite intressant, för med högbetalda då tar man för givet att men de kan ju ha andra intressen, de kan ju ha ideologiska intressen, de kan ju ha liksom andra saker de brinner för mer än att bara få maximalt med pengar. Men det kan man inte förstå, att det kan fattiga faktiskt också ha.
Mm, exakt.
Så Så istället utkommer man från att är man fattig så ska man rösta för att snå åt sig så mycket pengar som bara möjligt. Och inte ha liksom, ja men ingen, då ska man liksom inte fundera över såna här jobbiga saker som, ja men nationens självständighet och kulturell identitet och alla såna här grejer. Och gör man det då röstar man emot sina egna intressen. Så det tycker jag visar lite på den väldigt paternalistiska och väldigt nedsättande syn som Labour och liksom den moderna socialdemokratiska rörelsen faktiskt har på sina egna arbetarklassväljare.
Mm. Ja, intressant. Har du något mer att tillägga om allt det här?
Tycker vi kan avrunda så.
Det var avsnitt 1003 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som jag driver ideellt i syfte att ge det perspektiv på brittisk politik som svensk media inte ger. Stöd mottages tacksamt på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.